Varmt välkomna ska ni vara till podcasten Somnia, som görs av Åbytravet en gång om året, då jag, Kristoffer Jakobsson, ringer upp Emil Persson från Sulkesport och vi ska snacka om travdagen den 4 maj. Det är Paralympiatravets final. Det är 12 stycken lopp som ska avgöras och med Emils utlandsexpertis ska vi nu bygga ihop våra små drömfält med hästar från halvuniversum. Vad säger du om den inledningen, Emil?
Ja, men det var ju en smaskig presentation. Och, ja, nej, men du är väl på spåren här också. Jag har ju, precis som du antyder här, jag har ju riktat mitt fokus mer mot utlandet i den här kollen för att fundera kanske lite extra mycket då på vilka utländska hästar som skulle kunna dyka upp i loppen. Och, ja, det finns mycket roligt. Det är ingen tvekan om den saken.
Vi vet ju om att alla de här hästarna vi pratar om kommer inte starta. Den här podden gör ju faktiskt en sak med mig. Det är ju att man blir lite ledsen när man ser startlistorna sen på söndagen. Då, för att det blir ju inte så extremt stökigt som vi har förutspått. Men det lyfter också fram att det finns mycket fina hästar utomlands som vi inte ser dagligdags i Sverige. Och travsporten är ju som bäst, enligt mig och även Emil tror jag, när det är internationella hästar som möts och olika kuskar som kör mot varandra, och alltså att det inte är samma klick som kör hela tiden.
Det satt ju en krydda på den när det inte blir så förutsägbart, utan att det är flera aktörer som känner sig påställda inför loppen. Och ja, som du säger, det är ju en liten risk att man blir besviken när listorna kommer i slutändan, och det är ju egentligen orättvist, för det blir ju väldigt bra lopp sen ändå i slutändan. Så att ja, man får ta det här lite grann för vad det är, och om inte annat kanske man lär sig någonting om någon häst som man kan ha med sig in i framtiden.
Precis, och vi drar väl igång direkt. Vi ser i propositionshäftet eller på travsport.se att högst upp är ett klass 2 försök, alltså hästar som minst har 100 000 på sig, max har 250 000 kronor på sig. Det är 110 000 till vinnaren. Loppet körs över 2140 meter. Och vinner man här så går man ju till finalen på Solvalla. Och är det något internationella gäster vill när de kommer och startar i STL-cirkusen under mars och april och maj, det är att kvala in till Valla för Elitloppshelgen. Den vill alla till. Så vad har vi för hästar som har under 250 000 på sig som du vill se den 4 maj, Emil?
Ja, det här var roligt att jobba med. Här finns det väldigt mycket roliga hästar. Utomlands då framför allt. Jag börjar med att lyfta en norsk häst idag. Eller den är faktiskt italiensk född, men den är i träning i Norge hos Frode Hamre. Den heter Extreme Point. Den har 210 000 norska på sig, så den klarar sig under klassgränsen. Ja, det är den pris som man har den om den vinner ett V75-lopp på Momarken på lördag. Och det tror jag den kommer att göra. Den tävlade i fjol i Paul Haggerts regi här i Sverige och vann bland annat ett lopp i Gävle då på 15.00 full väg. Var trea i ett British Course-kval på Åby från dödens. Vinner den här nu på lördag, då är det tredje raka i Hamres regi och fjärde raka totalt sett. Den har övertygat, den verkar tuff. Det är ju en häst som jag tycker att man ska ta chansen med och kvala till klass 2 med, om den fortsätter att övertyga på lördag.
Mm. Vet att Hamre har börjat titta lite mer mot Holland och Tyskland, och dollarn är så stark mot den norska kronkursen. Innan så köper ju Atle och Frode väldigt mycket amerikanska hästar. Men det blir ju bara dyrare och dyrare ju svagare valutan är mot dollarn. Och därför köpte man bland annat den här hästen från Haggard. Så vi har Hamre i checkat Norge. Vilket land går vi till nu?
Vi går till Italien, där jag väljer att lyfta den här som heter Evandro Degli Dei, som tränas av Alessandro Gocciadoro. Det är en här som har ungefär 200 000 kronor på sig. Den här hästen började sin karriär hos Gocciadoro, men det blir fyra raka galopper initialt. Sen flyttar de hästen till Andrea Guzzinatti, och i hans regi har hästen stundtals gjort kanoninsatser, men också stått för en del djupa dalar. Nu testar de hästen barfota runt om i den senaste starten i Turin den 20 mars. Då vann han på 11,4, 1600 meter från dödens. Alltså hästen såg ut som en rund miljon. Det var ett rent löjligt intryck. Jämförelsevis då så vann ju Bandeira Spigrupp i ettloppet Grand Prix med Costa Azurra på 11,8 i söndags. Den här som är klass 2-häst sprang alltså 0,4 snabbare. Nu är hästen tillbaka hos Gocciadoro. Det är Scuderia Werner som äger hästen, som även äger den av Degly Dejd och bland annat har haft mycket topphästar under årens lopp. Så att den kommer följa med Gocciadoro i gänget upp här nu till Sverige. Låt mig säga som så här, de vet om att han kan starta i klass 2. Så kan vi väl uttrycka saken.
Och 11 och 4 är snabbt i början av april, även om det är Italien, så hör
Ja,
man
men
ju.
absolut. Så är det ju. Det är ju jämförelsevis med svenska banor så är det ju potatisåkrar de tävlar på i Italien. Det är oerhört dåliga underlag i Italien för dagen. Så att, ja, den är nog bra den här Trixtonzonen om den fortsätter på den inslagna linjen.
Och då lägger jag till, på tal om potatisåkrar, en häst som jag tittade på en hel del under hösten. Det är en kompis till mig som är med och deläger Västerbo Castor, eller Vasterbo Castor om man ska söka då på. Det är den holländska versionen av svensk travsport, ndr.nl. Den har alltså vunnit lopp på, ja, det är ju en travbana ska jag säga, i Alkmaar. Men det är ju en konstgräsplan på insidan, så det är en massa fotbollsmål och sånt. Och hästarna, den ser ut att vara typ 650 meter lång. Så det är ju omöjligt egentligen att säga vad prestationen är värd. Den har tjänat 11 000 euro, står ju tufft inne i klassen, gått 14 full väg. Men den har 11 segrar på 19 starter och har en hysterisk utvecklingskurva, som det känns nu. En segervan häst är alltid en segervan häst, fast den inte har så mycket pengar på. Så in med Västerbo Castor, som tränas av Susanne. Jag ska inte ens uttala hennes efternamn, för jag vågar inte säga det. Hon var tidigare tillsammans med Peter Strooper, så det är en viss grupp 1-nyans över den här hästen också, och gänget bakom.
Det är ju jättespännande. Då kastar jag in ytterligare en häst då från Holland. En svenskfödd femårig vallack som heter Modric Renka som tränas av Jeroen Engberg. Han har 136 000 på sig. Börjar karriären kass. Tre raka diskvalifikationer, men därefter har han 8 segrar på de senaste 9 starterna. Den vann i lördags på 13,7 full väg med 12 sista varvet. Ja, den tävlar med skor och vanlig vagn alltjämt. Den har nog sina bästa lopp framför sig och är startsnabb dessutom. Det kommer man ju långt på.
Jag går vidare till frågan om, finns det så mycket mer stök i det här loppet? För nu har vi dragit några riktiga kioskvältare så här långt. Vi har nämnt fyra hästar.
Ja, bubblare här då, Trogir, Wolfgang och
Mika.
Mikael Lymsek, givetvis. Ja, precis. Också en svenskfödd häst, en lavjoare med 7 raka segrar sedan i november. Sten Hjul har en svenskfödd 4-årig vallack som heter Vamos Flax som har 6,7. Alltså det skulle kunna bli ett grymt lopp det här om. Får vi 3 utav de här vi har nämnt så vore ju det oerhört kul.
Plus de svenska, ska vi säga, och de pratar vi inte så mycket om i den här podden, för det kan man ju rätt så bra, men det finns ju alltid intressanta hästar som har börjat sina karriärer egentligen, och står de med 250 på sig max.
Ja, Tarzans Localizer med 2 raka på Solvalla och Untersteiners Quattro Håler är ju till exempel som ju har vunnit 4 på 7 i hans regi och så var det inte illa. Så att, ja, det är det några svenska också.
Vi dubblar siffrorna, 250 till 500, går in i klass 1-försöket. Det här går över 2,6.
Det tror jag passar den första hästen jag vill nämna bra, en som heter Enzo Jet, tränad av Alessandro Gocciadoro och ägd av världens bästa basketspelare Nikola Jokic. Den har 400 000 på sig den här hästen. Bland och gav som treåring, även om säsongen innehöll 5 segrar. Nu är hästen kastrerad under vintern och siktas mot Sverige. Den hästen, han är stor som ett hus och har inte alltid haft stilen med sig. Nu såg jag den här i ett banjobb i Milano i fredags. Den gick 12,5 1600 meter upp med Charmante Sack. Jag tyckte att det såg väldigt positivt ut. Den är kastrerad under vintern som sagt och den förväntar de sig väldigt mycket av. Den hoppas jag har poäng nog för att komma med i loppet.
Vad är det för obskyra länkar man hittar för att se live banjobb från Milano?
Det gör jag genom att koppla upp mig dels då på en VPN-server så att jag får ett italienskt IP-nummer. Sen så tittar jag på Snai-sändningen. Har jag hittat barnprogrammet innan så jag kan se listor på vilka hästar som ska gå barnjobb och så vidare. Jag säger så här, ska jag lägga ut hela den texten då blir det här en väldigt lång podd. Men jag tittar nästan varje fredag på barnjobben från Milano och har haft mycket nytta av den saken.
Och Nikola Jokic då, du som känner till Gocciadoro stall bra, hur många hästar är det han äger där? För han äger väl typ en travbana i Serbien också?
Ja, alltså jag är osäker på hur många han är uppe i nu, men jag skulle tippa på att det kan handla om uppemot en 10 hästar. Han har ju ytterligare en häst vi ska prata om senare här idag sen också. Så att, eller han har ytterligare 2 hästar vi ska prata om senare här idag sen också. Så att, ja, han satsar hårt på detta.
Vad har vi mer i klass 1-försöket?
Ja, den kommer ju inte till dukat bord om någon av de övriga skulle dyka upp här som jag har skrivit upp. Jag tänker dels då på ytterligare en genom Engvärda häst till Luciano Lobel. 498 000 svenska kronor på sig. Den står nästan i öret inne i loppet. Den vann på 12,6 full väg i Bolbygge i lördags efter att ha gått runt konkurrenterna från fjärde ut med 11,5 sista varvet. Gången innan var den dödens 4. Ja, en bra bit bakom ska sägas hade Stefan Dell som ju var 2 i Paralympiatravet i fjol. Men den här står nog väldigt bra inne i klassen. På tal om Holland, svenskfödd av man, holländsk tränare, Milan Bukko. Kommer ni säkert ihåg, den här hästen hade ju varit finalist i Kungapokalen i fjol utan galopp. Vann sen ett fyrungslopp före självaste Star of Macro under Elitloppshelgen. Men sen fick den runda av säsongen redan i juli. Jag vet faktiskt inte varför. Däremot vet jag att den kvalade på 15,7 full väg i Bollväg i lördags med en 11-avslutning på helt rätt sätt. Så jag vet att Ervin Boutte har planer på att börja flytta upp allt mer hästar till Sverige nu. Och, ja, det vore väldigt kul att se den här hästen i det här loppet.
Och en grej om de här Volvega-loppen. Alltså, travsporten i Holland är ju inte vad den har varit. Men den klicken som är kvar. Det känns som att det är tuffare att vinna nollloppet på Volvega än att vinna nollloppet på Åby eller Jägers eller Solvalla nästan.
Ja, men det ligger väldigt mycket i det du säger. Högsta nivån på de aktiva och deras hästar är oerhört hög. Och de tävlar ju om korv med bröd, så de står ju jättebra inne när de kommer här till Sverige. Så att, det är kul att titta på loppen. Och noterbart också, det tävlas en del i loppen får jag ju ändå lov att säga, även om det känns som att det är ganska få personer som äger många av de bra hästarna. Ja, svårt att inte gilla.
Har vi något mer i klass 1-försöket?
Frode Hamre har till exempel den här som heter Nelson Daytona som var 3 i norska kriteriet i fjol. Den bytte regi här nu i vintras och finns alltså hos Hamre numera efter att ha varit hos Storborg tidigare. Vann direkt i debuten för Hamre för 2 veckor sedan. Den står nog rätt bra in i den här klassen också. Dorob har Flemming Jensen, en som heter den före detta Roger Wahnman-häst som vann på 11,6 på Lunden i höstas och slog V75-vinnaren Malmberg då. Jag har skrivit upp Björn Goops Kimi som ju vann 3 av 5 starter på barfotabalans här i höstas. Andreas Lövdahls Express Cash som ju vann British Crown under måndagskvällen. Väljer inte han att gå för Kungapokalen med den så skulle den kunna starta ett sånt här lopp. Så att alla förutsättningar att bli ett jättebra lopp också.
Ingen tvekan om det. Rebuffs lopp, bromsdivisionen med den här goa proppen fördel för ston som har 1,7 miljoner på sig. Nu gissar jag, och det är väl ingen Einstein-gissning, men att Gucciadoro har något fartfyllt sto som är 5 år som har 1,4 miljoner på sig. Det känns inte helt osannolikt.
Ja, det är ingen dum gissning. Han har ju den där D-Sprint Bar som ju var 3 på 10 och 2 i stoeliten på Solvalla för 3 veckor sedan. Den var, som sagt, den var 3 på 10 och 2 från dödens. Han var inte helt nöjd med den. Det jag gillar den kravnivån. Hon skulle kunna vara med i det här loppet. Här har jag en annan häst från hans stall. Och det här är nog, ja, den här är stökig. Så kan jag säga. Hästen heter Bambin. Den har 800 000 på sig. Nästa FE-son. som alltså bara var en längd ifrån att kvala in till finalen av Lotterian i fjol, trots att han alltså hör hemma i bronsdivisionen. I april, en månad innan då i fjol, så hade han besegrat Synergy och General Bianco, som ju är gulddivisionshästar, regelrätt i ett lopp i Bologna. I somras startade han ett handikapplopp över full väg med voltstart i Modena. Då stod Gocciadoros Amonero Rock, som ju duger bra i silver i Sverige, den stod alltså 20 meter före. Den här gick fram på utsidan då och tog ner den på 12,3 full väg voltstart i Modena. Det är en fruktansvärt bra tidsnotering. Alltså, ja, det är en låg 11-tid i Sverige, full väg voltstart. I vintras så kom den i träning hos Gocciadoro efter en resultatmässigt svag vinter i Frankrike. Och den vann givetvis direkt i debuten för Gocciadoro på 12,1600 i Rom. Jag, med betoning på jag, uppskattar att den här bör kunna en låg 11-tid full väg, eller kanske lite snabbare.
Bambi, heter den det?
Bambin, som
Bambi.
Bambi, och som Bambi, och sen lägger vi till ett N på slutet. Det är lustigt, för här har jag haft lite svårt att hitta hästar. Många av de här årgångshästarna i Sverige, eller vad man ska säga, de tjänar så pass bra pengar så att de kliver nästan över brons i många fall, även silver. Så här kan det bli en liten lucka, men jag skriver upp två kul namn till här. Frode Hamre har den här som heter Kalopus, som har fått en häftig utveckling hos honom sista halvåret. Han har vunnit 7 av sina 10 senaste starter, däribland final i vinterkedjan på Jarlsberg i början av mars. En trickstånsson med bra resurser. Sen har jag skrivit upp segermaskin Grombas Kini. Niklas Korfitzen är ju på väg att ta över på Västergårds verksamhet här. Den står nästan på öret in i bronsdivisionen om jag har räknat rätt. Den vann ju på Solvalla under fjolårets Elitloppshelg och nu står den med 5 raka segrar, bara den senaste togs i Ålborg i fredags på 11,2 1600 meter, och det var ju dåligt väder i Ålborg i fredags. Det var en bra prestation. De tre har jag lyft och jag skulle gärna se Bambi.
Nu är det ju en drömpodd det här, så det blir gissningsbetonat snack. Men Adrian Colgjini har ju fått in Dubai Kronos i träning. Köpte väl den på auktion. Den har ju inte en siffra rätt i raden. Den kommer från Guratå och den behöver både poäng och form för att vara med. Men en halvstökig häst, minst sagt, att kasta in i det här gänget, även om Bambin kanske blir för vass helt enkelt.
Tyvärr så är han ju poängnöd, men det hade varit skitkul att se den här i loppet. Och vilket vackert köp utav Ludvig Colgjini. För potentialen tycker jag den är värd att liksom köpa på. Sen kanske det går åt skogen. Det är fullt möjligt att den är liksom för speciell och svår. Men jag tycker inte att det var ett överpris för potentialen i hästen.
Nej. Silver högst 1,7 miljoner 2140. Och det här meetinget brukar vara tufft. De här silverhästarna som går för det här brukar ju landa på en låg 11-tid i en final på Solvalla. Och kommer man ur det här helskinnad, så är man stark.
Ja, på tal om Colgjini då, har jag skrivit upp den Out Daily Day som har 5 raka segrar hos Adrian Colgjini sen den anslöt till honom. Vann ju silverfinalen på Solvalla nyligen. Den står ju kvar i klassen och behöver rimligtvis gå en vända till här i silver, kan jag tycka. Så att, den har jag skrivit upp. Sen har jag skrivit upp Johan Untersteins Global Dubé, som ju har, den passerar nästan silver när den var 15 000 upp till taket. Han var ju 4 i derbyt i fjol och vann ju Grosse Preis von Deutschland under hösten. Nu är han ju 5 år gammal och skulle kunna gå V5-ungslopp istället. Men samtidigt står han ju så smaskigt inne i silver. Kanske skulle den kunna dyka upp i ett sånt här lopp. Ytterligare en jockeytjänst och tränare utav Gocciadoro, Catulo Jet, som han låter väldigt, väldigt nöjd med inför året här. Det är ju en häst som vi såg i Jerry Redens regi i fjol då, vinner ett bronsdivisionsförsök i Halmstad under våren på ett väldigt häftigt sätt, som de sen köpte under sommaren. Den har jag skrivit upp. Jag har även skrivit upp, jag har Korfitzen Vestergaards The Winner Takes It All, som ju vann danska motsvarigheten till Sprintermästaren i oktober i fjol. Och sen vann han ju även genrepet inför Sprintermästaren här i Sverige i juni i fjol och slog då Global Dubé till exempel. Så den är bra. Löfgrens Under Armour har jag också skrivit upp här som ju vann 5,11 i fjol och såg väldigt bra ut i årsdebuten i fjol. Så här finns det lite roliga hästar också.
Jag såg ett kvallopp i slutet av mars. Och jag är lite osäker på eurokurs här. 165 000 euro, vart man taxerar in det i svensk valuta. Men skitsamma. Y not gärna diamant, eller why not diamant. Den får alltså stryk av Geocache och SD Degley Day. Vi ska prata om det kvalloppet lite mer. Senare. Det är ju Pal Haggard som tränar den här hästen. En vallack efter Odessa Santana. Ni vet avelsmatadoren Odessa Santana. 18 starter, 11 segrar. Den här är bra alltså. Och det är man ju om man är 5 år gammal och dratt ihop 1,6 miljoner kronor då. Mötte ju faktiskt just Global Dubé i Grosche Preis från Deutschland. Slutade tvåa i det tyska derbyt bakom Scampus. Efter att ha vunnit sitt försök till bottenoddset 1,00.
Ja, men den är bra. Jag har skrivit upp den i ett annat lopp vi kommer komma till lite senare här sen.
Gott mos. Vi går då vidare in i tävlingsdagens skeenden och kanske det loppet som är lättast att snacka upp på förhand. Det är nämligen Paralympiatravets final. Och här blir det ju ett extra wildcard så att säga då. San Motör har meddelat att jag kommer inte använda min plats som fjolårsvinnare helt enkelt. Klar för finalen just nu är ju Emerald Bä och Önas Prins.
Det är ju en bra start. Önas Prins var ju väldigt bra i lördags i försökssegern. Emerald Bä har vi ju sett under lång tid leverera på fransk mark på ett jäkligt häftigt vis. Så det tycker jag ju är en mycket, mycket bra start. Ingen tvekan om den saken. Sen är frågan vem som vinner det här loppet nu då på lördag. Tror väl att det ligger nära till hands kanske att det blir Melby Jinx som löser den saken. Så då räknar jag in den också i det här loppet. Jag kan inte statusen på Robert Bergs Power. Den skulle jag gärna vilja ha med i det här loppet. Som hemmahäst då också. Men jag är inte bara det. Den är ju jättebra. Det såg vi ju SM till exempel i fjol. Jag har skrivit upp en Gorion Jet från Gocciadoro stall. Den har gjort årsdebut. Den var rund om magen, men den sprang som tusan till slut. Gjorde ett bra lopp där. Trivs ju allra bäst här uppe i Norden. På lite bättre banunderlag. Så den skulle jag gärna vilja ha med. Jag har skrivit upp Johan Untersteiners Karat River som jag tycker har en väldigt hög högsta nivå. Kommer den ut här då i ett kvallopp innan, oavsett om den vinner eller inte, så skulle den ju hypotetiskt sett kunna bli inbjuden genom att starta i ett Paralympiatravskval. Skrivit upp Paul Haggards Hadeste Vandel som ju var tvåa i det här loppet i fjol. Vann första starten i år och placerade i ett tufft lopp i Frankrike i lördags.
Där var det ju kan jag säga. Det var det ju. Vi pratade med honom innan, Haggard, just om den hästen. Jon pratade med honom och han deklarerade tydligt att nu på lördag så kör vi liksom lite preparé för att få honom framåt, för att få honom rätt i den långa matchningsplanen. Så hade Stevandell är i högsta grad aktuell för loppet. Och det kan man ju också tänka på när man tänker kring hästarna att svensktränad häst som varit prisplacerad i grupp 1-lopp under 2024 kan ju alltså få ett wildcard. Det har ju Power varit. För en prisplacering är ju att man får prispengar och allt annat än noll och det i raden helt enkelt. Och det var han ju nere i Paris. Så att det kan ju vara ett wildcard helt enkelt. Kan vara, säger jag.
Och det är jättespännande, för utifrån det så räknar jag då också in Joviality faktiskt som startande i loppet som ju var trea i Prix d'Amérique. Ingen aning om hur de tänker att de ska gå, vilka vägar fram till Elitloppet, men där ska hon ju starta. Jag tror inte att hon mår dåligt av att möta bra hästar innan. Liksom. Det går ju att köra på olika sätt rent taktiskt helt enkelt om man väljer att hantera det. Jag skulle gärna se henne i det här loppet. Don Fanucci Zet funderar jag lite grann kring. Det finns ju en möjlighet där hypotetiskt att han skulle kunna komma ut till start på Jägers nästa lördag. Ingen aning om det skulle jag fråga. Daniel Lidén skulle han nog svara att han inte vet heller. Men jag tyckte allting gick bra där i comebacken på Solvalla. Så att ja, jag tror att han väljer att gå på sprinterlopp med Francesco Sett fram till Elitloppet. Men Don Fanucci kan jag se ta den här vägen. Geocache pratade vi om förut, som han där hiskeliga kvalloppet på Volvega i slutet av, ja det var ju påskhelgen, långfredagen. Den vann ju det kvalet på, ja de kom i mål på 12-8 gjorde de va?
Ja, men sista varvet är ju
Ja, ni gick ju
sinnessjukt för att
9-8
vara
sist. Ja, det gick ju 9-8 sista varvet. Dion Tesselaar känner ju den här femåringen. Det kan vara så att Tesselaar tycker att det är för tidigt. Den såg i alla fall oerhört bra ut. Har varit en jättebra häst hela livet. Vi har ju sett den förut vinna Breeders' Course-finaler i Sverige. Den var tvåa i fyrhundseliten i fjol. Trea i tyska derbyt. Det är en jättebra häst, men jag tyckte den såg ännu bättre ut i det här kvalcomebacken där på Volvega, så den skulle jag väldigt gärna se i loppet också.
Men jag håller med. Jag pratar med Tesla efteråt. Det är ju det här musketerdagen på Skive. Som man sneglar lite på. Vad det nu heter. Heter det musketerdagen? Jag tror det.
Ja, men
Skive.
det stämmer. Ja,
Ja.
och här.
Och sen är det ju bildpokalen. Den gamla klassiska bildpokalen som nu körs på Gelsenkirchen
Första
1
maj.
maj. Och man får väl
Jajamän.
ändå fatta att de tyskarna och holländarna att det är kul att vinna de där lite större loppen med en pokal i också. Även om vi har mycket högre första pris i vårt lopp så ska man nog inte
Ja.
underskatta de mjuka värdena i att vinna de klassiska anrika loppen
Nej, men så är det
i
ju.
hemland liksom.
Det har man ju full respekt. Jag säger så här för övrigt. Det här med den här musketördagen på Skive. Till er som lever ensamma, som lyssnar på detta. Hitta er en partner som tycker lika mycket om er som holländska och tyska tränare tycker om den här musketördagen i Skive. Det är ett relationstips från mig. De gillar att åka till Skive den dagen, så kan man säga.
Ja. Du, på tal om Redéns träningslista. Jag kan ha hört någonting i korridoren här. Men den här Gamin Jabba. Frågan om inte den skulle till Jägersförsöket. Och om vi då tittar på den här hästen. Nästan 5,4 miljoner på sig. Redén köper alltså hästen. Den är 8 år gammal. Står med två raka segrar i regi. Basir, berätta om den här, Emil.
Det är ju en häst som under en period kändes som att den i princip var, jag ska inte säga att det kändes som att den var färdig, men det har ju varit perioder då den inte har känts liksom som att det kanske skulle bli så hiskeligt mycket mer. Den tände ju till och det grövsta i slutet på vintermeetinget och tog ju de här två raka segrarna och gjorde det på jäkligt bra sätt, ska sägas. Grymt tuff. Det ska bli väldigt spännande att se den hos Redén. Vi är ju återigen här då det här med att vi har sett jänkarvagn på de här franska hästarna, att vissa av dem ger det ju en ytterligare dimension på. Så kan han få ut det på den här också, så är det ju jättespännande, givetvis. Ingen tvekan om den saken. Sen tycker inte jag att grundämnet är lika bra som andra franska hästar vi har pratat om som kommer till Solvalla och presterat i Elitloppet och så vidare. Jag tycker inte grundkapaciteten är lika hög, men den är ändå väldigt, väldigt spännande. Och går den till Jägers så är det ju den tävlingsdagens mest spännande häst, oavsett i princip vad annars, vilka hästar i övrigt som dyker upp.
Jag ser också att man kan slänga in Margareta Thoma i bronsdivisionen. För att fortsätta hennes
Ja.
segertåg. Hon står inne där med 1,5 miljoner. Men en liten parentes då. Om vi fortsätter med lite franska spåret till Paralympia. Vi har ju inte flyg och allt det där. Nu är ju Jon, när vi spelar in då, den 9 april, nere i Frankrike och besöker tränare och diverse gårdar runt om Paris och uppe i Normandie. Jag vet inte vilken häst han siktar in sig på, men vilken hade du velat sett från Frankrike, Emil?
Ja, tänker vi just i det här loppet, den här Inmarossa som jag Brevard har, som jag har presterat jättebra här under vintern, var ju tvåa Var ju två i Prix de Paris och gick ju bra även i Critérium de Vitesse. Nu ska väl den starta i Prix d'Atlantique här närmst, tror jag. Så det är kanske är tufft att få den. Mathieu Brevard har ju en valack som heter Facetime som är 9 år gammal nu. Den har ju så mycket som 6 raka segrar tog den ju på Vincennes under vintern 1991. Det var ju grymt bra, vann ju bland annat Prix de Luxembourg. Facetime kanske då är drömhästen i någon mån för mig. Även om jag tycker att de har varit, ja, jäkligt kul att Emre Udogbé kommer, men jag tycker de har varit svårlurade, fransmännen och Pete på vårkanten tyvärr.
Utomlands, är det någon toppe som kittlar? Det känns ju tyvärr lite halvtunt på norska sidan och även finska sidan. Ah, eller tunt och tunt. När man frågar Veijo vilken som är Finlands bästa hästa, det är Jarobuco. Så att, ja, det är vad det är.
Ja, men så är det och det ligger ju Finlandia ju dagen efter där också. Så att, svårt att få dem att komma till det här loppet och bakom Jarobuco är det ju dåligt i Finland till exempel. Och det är ju svagt Norge med topphästar likaså för dagen och Danmark likaså. Så att, synd, vi vill ju att det ska vara så internationellt som möjligt.
Vi går vidare i tävlingsdagen den 4 maj. Vi drömmer oss bort, långt bort. För det här är ju kanske de roligaste loppen vi ska snacka om nu. Det är ju drottning Silvias pokal vi börjar med och sen konung Gustav den femtes pokal. Anmälning är ju på fredag ska vi säga. Så man kan redan nu se vilka hästar som är med i listorna. Och då kan man ju börja med att prata om Stall Courant. Jag ska inte säga att det är en superstjärna likt Joviality. För där är han ju inte än. Men Kill Mister. Med 8,5 miljon på sig och 20 000 startpoäng. Den har ju någonting i alla fall.
Ja, men det är klart att det är så. Där man ju, det stora tvåringsloppet Peterhotel Memorial har ju som sagt tjänat över 8 miljoner svenska kronor. Den gick bra i fjol som treåring också utan att den där superstora segern kom. Nu lär den ha sett väldigt fin ut på 14,5 full väg i det här banjobbet ihop med stallkamraten K-League som vi ska prata om här sen också på Solvalla i förra veckan och går ju direkt ut i kvala till Kungapokalen. Jag hoppas den är bra direkt och tar sig till finalen. Det är klart att det är en superspännande häst som man ju verkligen vill ska vara bra.
Och anmäld också, som också börjar på K. Belgisk födde Capitano Desores. Malmqvist har anmält en buss, ska vi säga. Och då ringer det ju lite den här Jassi Perin med barfota och bike Elitloppshelgen-klockan. Att här kommer han ju växla och maxa det som går. På allt. Nu gissar jag alltså, men det känns ju som det.
Ja, men absolut. Det är ju så här att den är ju belgisk född som du säger, men den får alltså tävla i de franska årgångsloppen eftersom det finns ett samarbetsavtal mellan franska och belgiska förbundet. Och den här hästen är helt franskstammad. Resultaten under vintern nu var lite blandade, men totalt sett har hästen tjänat, ja som du sa, 2 miljoner och den vann ett grupp 3-lopp på Vincennes i augusti i fjol från Dödens över 2700 meter. Den har aldrig tävlat barfota runt om, den har aldrig gått med bike. Det kan vara allt ifrån att den är utslagen 8 i försöket till att den vinner finalen på 10-8. Men, alltså maxar man upp den, det är ju ingen som har en aning om hur bra den skulle kunna bli med sådana typer av ändringar. Skitkul att han åker upp. Han har ju anmält flera hästar ska sägas i både Drottninghus och Kungapokalen. Men det här är den jag har skrivit upp och lyfter lite extra.
Är det någon mer du har liksom kikat in och tänkt att den här kommer lyfta?
Ja, men kanske inte just kommer lyfta så, men jag är ju väldigt svag för Johan Untersteiner Stens Rubin som ju vann British Crown-finalen i höstas och är anmäld till Kungapokalskvalet. Jag trodde nog i princip att han var bäst i kullen när jag såg den göra de första starterna i fjol som treåring. Så den vill jag verkligen ha med i finalen. Redén har ju en ny fyraåring som heter Crown. Den ska ju givetvis vara var med i Kungapokalen med det namnet. Den gjorde ju debut för honom på Solvalla i söndags, gick väl 11,5 sista varvet eller något där från 20 tillägg. Det var ju ett litet fält, det var en bra vinnare där på en startvolt som heter Freako som drog på i taktiskt tempo så att säga hela vägen. Ja, den gick jättebra, den ser jag gärna med också. Redéns Holcomb Zet förväntar jag mig en del steg utav i år också. Immortal Doc, Fredrik Wallin har skrivit upp. Ja, jag är rätt nöjd med dem vi har nämnt här, för jag tycker det är väldigt, väldigt bra och spännande, intressanta hästar.
Sen kommer liksom lite så här V75-bekantningar som känns fina. Baron Tilly till exempel känns ju också som en häst som man kan och ska tro mycket på. En Sjuhelsikes underdog är väl McLove som i fjolårets regi var hos Kristoffer Eriksson. Gillar den hästen, den har så fin gång och spänstar fram. Gjort två starter på Vincennes hos Malmqvist. Bytte regi under vintern. Tar upp den här Kenecke, en bra kusk när man ska hålla in till en final. Han har vassa armbågar, han hittar luckor. Han vet vart linjen sitter och vad som gäller. Den tror jag kan vara svår och stökig från spår 1 till 3 och kunna hänga med det bakom. Men det är ju så här, när vi går in i Drottning Silvias, de listorna också, att det blir ju tyvärr så att de flesta hästarna som är med i de här försöken är ju svensktränade. Sverige har ju blivit större som travland medan våra grannländer har blivit mindre, och det är allt från Tyskland och Holland till Norge. Och därför blir ju det här movet Malmqvist gör, att skicka upp osynade hästar, även om han är svensk tränare, det blir ju en jäkla kittel alltså. Om man säger
Ja, men
kittel, eller alltså en nerv i det.
det blir det ju verkligen. Det är ju så roligt också med de där hästarna som, ja men de franska hästarna då till exempel, han har ju några som har mellan 700 till typ 1,2 miljoner på sig också som han har anmält till Kungapokalsfinalen. Det är så himla svårt att sätta in dem i sammanhanget, vad deras meriter är värda när de ska in då i de här gängen också. Så att både sportsligt och spelmässigt så blir det mycket saker att ta i beaktning och fundera över.
Drottning Silvias pokal.
Ja.
Mest pengar har Kaylee. Här säger jag inte Adriatica till exempel, som vann Travox förra året i anmälningslistan så här långt.
Nej, precis. Jag har inte skrivit upp henne. Normos har ju legat lite halvlågt i Kungapokalen, Drottningpokalen de senaste åren. Tyvärr idag. Kaylee finns givetvis med. Det är ju en helsyster till Juvelity som ju vann Drottning Silvias pokal i fjol, och jag tror att den här hästen blir jättekul att följa också. Vi hann ju se henne i ett par starter här på svensk mark i fjol. Hon vann ju Oaks Consolation bland annat och var ju med då i det banjobbet ihop med Kingster i förra veckan på 14,5 förväg. Superspännande häst som Marcus Schön tränar. Vill jag ju givetvis ha med in till finalen också. Ester Degli Dej finns ju, ska ju anmälas. Paul Hargårds toppsto som ju vann Course-finalen mot Hingstar på Jägersro i somras och vann British Crown-finalen på hösten på Eskilstuna.
Och
Det
här
är ju
får man ju,
pratat.
alltså här, nu gissar jag ju lite här, för jag vet ju inte exakt vad Pall Hagård tänker. Men att om man jämför med de andra svenskfödda stona, så blir ju det här en lång säsong med våra lopp. Du har storsprinten, du har storchampionatet, du har storderbyt och British Crown. Ester Degli Dej, som är italienskfödd, kan ju vara lite mer framåtlutad. Jag tror inte de hade kört, och när vi ser kvallopp, alltså i Holland så kör man barfota, jänkarvagn och rycker tussarna i princip. Men hon står ju nästan emot Geocache. Alltså hon går ju också fantastiskt bra, och då kände jag direkt att amen, den här lär ju ha en väldigt hög segerchans i en final, för det känns som att de går för det här, och sen är det liksom 3 veckor kvar till fyraårs eliten för ston.
Ligger jättemycket i den saken du säger. Hon har ju ett annat typ av program här i Sverige, för han kommer ju inte behöva tänka på varken storchampionatet eller derbystoet med henne. Utan om han vill kan han ju till exempel göra det här. Han kan göra fyrhjulingseliten för ston som i år också har ett förhöjt första pris till 500 000 kronor. Han kan sikta på storsprintern, sen kan han ta det lite piano och sikta mot British Crown på höstkanten. Så att jag tror också att, ja, det såg ut som att hon var bra förberedd. Jag håller henne som favorit just nu. Det gör jag. Nina Tabuko var ju tvåa i Svenskt Oaks i fjol. Ervin Booth tränade, kvalade på Volvega i lördags och såg bra ut. Så henne har jag skrivit upp också. Reijo Liljendahls italienska Eteria försvann ju tyvärr delar av fjolårssäsongen där. Diverse olika problem som hämmade henne. Såg ju jättebra ut i comebacken på Solvalla. Ja, jag tyckte hennes högsta nivå i fjol var väldigt, väldigt fin. Adrian Colginis Countess Face har ju fått ett lopp i kroppen här nu. Var varit tvåa på V75 i lördags. Den hästen har jag tagit till mig väldigt mycket, även om hon har inte funkat på Solvalla då vid några tillfällen. Men det må ju så vara. Högsta nivån är jättehög.
Redén fick ju Kinglet Bird från Janne Korpi. Den lyfte ju inte riktigt. Det kanske är dags för den. Och på tal om Kinglet Bird så var ju den med i E3-finalen. Där hade ju även Gucciadoro Esmeralda Bess. Och på tal om Gucciadoro, vi har snackat om de här två loppen nu. Vi har inte nämnt just han och hans hästar. Hur kommer det sig och vart står hans fyraåringar?
Ja, tyvärr så har han ju ytterst två hästar som är anmälda till de här loppen. Han har ju fått in några svenskfödda fyraåringar inför det här året nu då. Noah Boko, Nihao Bros då, Scuderia Chelsea äger ju de hästarna. Verkar det som att man kanske går lite andra vägar med de hästarna just nu och håller sig i Italien en liten kort period till. Totalt sett annars kring hans fyraåringskull så är det ju mängder utav topphästar, även där Expo Wise As, som ju vann E3-finalen i fjol här bland annat i Sverige och italienska derbyt. Det är ju ettan givetvis. Han är tyvärr inte anmäld till Euro Classic Trot. Det här har de missat lite. Här har de ju en möjlighet att tävla om bra prispengar med de italienska hästarna. Så här får de lite bakläxa tycker jag.
Om vi bara tittar liksom på de hästarna vi har snackat igenom. Hur jämn och stark känns kullen?
Jag tycker den känns stark. Men tittar man på de hästarna jag skrev upp i drottningen så här, Master Degly Day, Ninetta Boko, Kaelig, Countess Face och Eteria. Får vi de fem som är bra, en finalbas, då tycker jag vi har ett jättebra startfält där. Jag tycker fortfarande att det känns lite på hingstvallaksidan så att säga här då. Det är starka namn vi har. Jag tror det kan hända lite grann under året där. Jag är inte liksom 110% säker på att Fame & Glory bara kommer göra rent hus eller sådär.
Nej.
Det tror jag det kan skifta lite grann.
Och på tal om skiftningar och bra hästar och allt möjligt. Lovely Godivas minne. Femåringslopp för ston. Du pratade ju väl till Paralympiatravet. Jag försökte få henne till det här loppet. Då svarar Sabine, det var för sig dagen innan hon blev klar för Elitloppet eller 2 dagar innan. Det ligger kanske lite tidigt. Att det kanske mer är ett start 10 dagars innan upplägg på jag var ärlig. Nu gissar jag bara. Men att hon skulle gå ut här och möta femåriga ston över full väg och liksom kunna få sträcka upp sig och få tuppkammen upp på huvudet igen. Tänkte jag, det skulle vara bra. Det är ju en drömhäst, såklart.
Ja, men det är klart. Jag har skrivit upp henne som alternativ på den här listan också. Det vore ju superfräckt. Det här kan ju bli ett väldigt bra lopp. Det blir ofta ett bra lopp det här. Det kan bli ett väldigt bra lopp i år också. Jag har skrivit upp Decision Maker som ju vann Folke Hjalmarssons minne på Färjestad. Stefan Melander känns som ju varit vinterns stor i svensk travsport. Jag har skrivit upp Delicious Gar, Gocciadoros häst, också Jockey Check då, som tidigare nämnt, som ju flög fram över sportrakan i Folke Hjalmarssons. Det var en oerhörd avslutning. Jag hade 7,5 sista 800 metrarna på henne. Jag tror det blir lite mer offensivt i det här loppet, så kan man väl säga. Westholms Queen Belina fick ju en 12-årsdebut, men det här är ju ett bra lopp för henne annars, propositionsmässigt. Vad är det som säger att inte Malmqvist kommer upp med Jassi Perin till ett sånt här lopp? Det är ju femåriga ston som sagt. Cabaret Artist, Julius norska derbystor vinnare, har ju Daniel Redén också fått ett lopp i kroppen, den har jag skrivit upp.
Global
Och sen har jag skrivit...
Dancer, Jurista, vann ju i
Ja,
lördags. De
precis.
är också fem.
Precis. Precis, det är ju topphästar som är aktuella för ett sånt här lopp. Sen har jag skrivit upp Frode Hamresse Banjo också, som ju var fyra i norska derbystot i fjol. Och Banjo har Habibs minneslöp under Klosterskogens storloppsdag häromveckan också. Skulle kunna dyka upp i ett sånt här lopp. Om jag säger så här, den skulle ju inte vara favorit. Men jag tror den skulle springa med bra, det tror jag.
Sen pratade jag med Lönnborg på Klosterskogen, och jag kommer ju inte ihåg vad den hette, men jag visste att han vann ju danska storderbyt, för han vann ju både derbyt och storderbyt. Och derbyvinnaren hade problem med ett framben, hingsten eller vallacken. Men han sa att det är inte omöjligt att storderbyvinnaren, som jag tappat namnet på, skulle kunna gå för det här loppet. Och det är ju det som har lyft Lovely lite, kan jag tycka, att här har vi fått en bra nordisk mix, att det är rätt tacksamt för de femåriga stona att starta igång här.
Ja, men så är det ju. Och sen kommer ju Gotcha med någon drönare varje år där också. Så att, Harper heter Micke
Just ja.
Lönnborgs stora. Det vore ju jätteroligt att se henne där också. Jag säger som säger, det är klart att det är en nivåhöjning för en sån häst att komma ut i ett sånt här lopp. Sen tror inte jag det är hela världen, för kör man med lite förnuft, då är inte jag säker på, då tror inte jag hästarna tar liksom skada utav det. Så tänker du och resonerar, jag i alla fall, men det är ju lätt för mig att tycka och tänka som inte äger hästarna och behöver liksom tänka på alla aspekter.
Precis, precis. Vi byter kön då. Lyon Grand Prix, hingstar och valacker, de är 5 år gamla även de. Det här loppet går över 2640 meter. Här har vi haft ibland små fält, men bra fält,
Ja.
vill jag minnas.
Ja, det har varit jättebra lopp många gånger, men som du säger, lite tajta fält mellan varven. Här har jag skrivit upp den här Why Not, eller I Not, Diamanto på Lagårds tyska derby 2 från i fjol. Jag har skrivit upp som en potentiell deltagare. Jag har skrivit upp Thomas Malmqvists derbyfinalist från i fjol, Coca Holly. Skrivit upp Redéns Chantez Harvey som ju vann kriteriet som treåring, som ju faktiskt började lyfta ordentligt i slutet på fyrhundssäsongen igen. Gennaro Casillos Demon, som vi har sett tävla väldigt framgångsrikt på V75 och gjort den klassresan. Jag kan inte dagsstatusen på Robert Bergs Harpy, hans danska femåring, men den gillar jag väldigt mycket och skulle tycka att 2,6 passade bra för så. Drömmen vore ju att få Adrian Collini till årsdebutera Barack Face i det här loppet. Jag har ingen aning om det finns någon möjlighet överhuvudtaget till att det skulle kunna bli realitet. Men det vore ju sjukt häftigt att se fjolårets derby tvåa tillika Europaderbyvinnare här. Sen har jag en Gocha-häst här också, då Dandy As, 1,8 miljoner på sig. En halvbror till Reijo Liljendahls kungapokalsaktuella Eclipse As. En här som vann grupp 1-lopp i Neapel som treåring. Sen har han varit hos Basir en period och vann faktiskt topp där över långdistans i november innan han är tillbaka nu i Italien igen. Rimlig häst att han skulle kunna starta det här loppet.
Får ju drömma, då får väl Jon liksom lösa en glad Filippa Lär som kommer med Just a Gigolo
Ja,
i det här
han
loppet. Det hade varit troligt att han tar en hästlastbil och åker upp för att köra om 200 000 kronor, som inte är så mycket i franska mått mätt. Nej, men det är klart. Barack Face är väl snack om att, det är mycket snack, ska vi säga. Men det är väl lunden att det skulle vara årsdebuten Copenhagen Cup. Det ligger veckan efter oss. Och det
Precis,
får vi ju
precis.
säga till familj Collini, att det låter ju helt osannolikt att debutera i det loppet på en bana som ni inte har några bra minnen kring. Mosaic Face blir skrämd om den där vita hästen, och måste vara mycket bättre att gå ut i Åby över 2,6.
Jag har hört ett rykte om att det ska vara någon typ av utställning på publikplats där man ska visa upp jättemycket vita hästar i Åby. Ja, nej, skämt åsido, jag förstår, det är ju i princip grannbanan att åka till Lunden för dem. Men, hoppas de vill komma till Åby istället.
Han kanske blir skrämd av Geocache, det är så vi ska säga. Har du sett det där kvalloppet? Det är
Ja,
därför du väljer att fly till Danmark.
och var så att säga bakrädda, det tycker jag inte att vi kan beskylla Kodjin-familjen för att vara rent historiskt sett. Det känns inte riktigt rättvist.
Proposition 10, treåringar högst 250 000. Det här är ju ett lopp där man liksom ska lyfta fram att ja, Anna-Lena hästar Hero Classic, trots hon var med här i första hand, brukar ju inte bli fullt. Det är ju knöligt om man har en treåring som har liksom gått på sig lite pengar, för helt plötsligt så finns det inte lopp för dem, och sen så finns det massa lopp, och då finns det inte lopp för nollhästarna. De tjänar ju väldigt mycket pengar om man vinner ett lopp. Alltså det blir lite moment 23 här, och så kommer Frode med någon som har 4 miljoner på sig, eller Gocciadoro och så. Ja. Expo Vice As vann ju det här loppet förra året. med 200 meter, och det är väl fortfarande en av de mest, jag ska inte säga att han var spelvärd, men det var ju ett bra odds på en helt överlägsen häst.
Ja, och nu har jag skrivit upp en Gocciadoro häst i år med här, en Vitruvio och så faktiskt, som heter Falcon Danny Bare, som har, ja, den hoppade i senaste starten där Serena vann på en 13-tid i Neapel på bra sätt. Den har precis under den aktuella klassgränsen, så den skulle kunna komma till start i det här loppet. Svårt att riktigt hitta givna kort här, fullt naturligt. Skrivit upp några då. Corduan, Flocke Darcia av Komma, som Thomas Dahlborg har, den har 153 000 kronor på sig nu efter att ha varit trea i British Crown-loppet under måndagen. Adrian Colginis Garland Green skulle kunna starta det här loppet. Han galopperade ju British Crown-loppet på Färjestad igår. Den tror jag är väldigt hög högsta nivå på om den funkar. Kommer du ihåg den här som heter Follow Him?
Nej.
Nej, den gjorde bara två starter i fjol. Jean-Pierre Dubois äger den. I fjol som tvååring då så gick den ut och debutvann på 13,9 1600 meter i Henrik Holstens regi. Min pall körde den. Det var ett försök till British Course för tvååringar. Nu tror jag däremot att det börjar klarna för dig. Sen gick den ut som favorit i finalen, men det blev det galopp. Nu är han hos Stenhjul. Jag tänker att det här skulle kunna vara en rätt lämplig proposition för han att liksom komma igång igen. Han har inte gjort årsdebut ännu. Björn Goop har en treårigt stor som heter Fugia del Bar också, med 123 000 på sig, som inte är lätt matchad på svensk mark. Den tror jag kommer att vara med i loppet.
Svårt att säga om det här loppet, för det är ju, kan ju komma hästar från hela världen, men framförallt så är de inte så välkända. Paralympia Montén, Chamillard Dugues vet jag går för det här loppet.
Precis, Frode Hamres häst där. Ett spännande kort givetvis. Jag har lyft fram några jokrar här då. Benjamin Goetz då, som ju kommer med Brode Dubé, han har den här som heter Extreme Debois. Benjamin Goetz är ju en skön kille. Han är ju kombinerad travtränare, hästhandlare. Han är ju mästare alltså på att hitta objekt som han köper, och sen tänker han att med min träning så ska jag kunna få ut ett bättre resultat på hästen i fråga. Den här har gjort tre starter i hans regi. Först blir han diskad i två starter för Solke. Vi kastar på den en sadel, tänkte han. Så den startade han Gers i förra veckan. Och vann han på 14,2, 3125 meter på start. Hästen är 10 år gammal. Det var första monteloppet han gick. Alltså hypotetiskt sett, den har drygt 2 mil på sig. Hur roligt skulle en sån här häst kunna tycka att det var att bara kuta på en doserad 1000 meters bana? Jon, se till att prata med Benjamin Goetz och berätta om loppet. Lös hästen. Färdigpratat. Jag vet att Gocciadoro har lite tankar om att matcha som inte satt i Monté i år. Den gjorde ett Monté-lopp i Frankrike i vintras, gjorde ett ganska bra lopp och fick med sig lite små pengar. Den skulle kunna dyka upp här. Jag skulle gärna se att Gennaro Casillo testa sader på Charlie Brown F, som ju stagnerat lite grann, och se vad effekten skulle kunna bli utav det. Lugars Romero, som ju vann ett Montelopp på Solvalla under deras V75-dag i mars efter att ha rusat på överljudsfart, skulle kunna dyka upp här. Vi pratar ju om det internationella. Då måste vi ju ha med Danmark just nu bästa Montehäst, eller hur?
Absolut.
Knud Mönsters Smoking Joe, den här gamla svenskfödde. Är det inte La Vecrono som pappa?
Ja.
Alltså hästen prenumererar ju på segrar i hemlandet nu. Kanske kan de spänna bågen och se hur den står sig här. Jag tror inte det är något Montelopp på Copenhagen Cup-dagen i år nämligen. Jag vågar inte ta gift på att det stämmer, men jag vill minnas att jag såg propositionen att det var så att det inte var något Montelopp där under den dagen.
Bör ju kunna gå vecka också.
Ja,
Säger jag
säkert
inte
käkat. Ja, men säkert
spontant.
käkat.
Du,
Ja, fortsätt.
ja, det här, och här får man ju hoppas att de svenska tränare med kanske hästar som går ur, eller går ur, men vart i guld, som kanske känner att när det går låga 10 varje gång så kommer min ledsna lite, prova en monterstart och ta med sig då att man, ja, men du kan starta i monterliten om du har mycket poäng. Nu ska ju Phoenix Foto till Finland, men om vi liksom tänker på de här guldhästarna som har varit med och tampats med honom under vintern, så är det ju liksom fortfarande få svenska topphästar som blandar sadel och sulky, medan i Frankrike så är det ju mycket vanligare. Det är i alla fall min åsikt.
Jag är jätteförvånad över att fler inte prövar. Är det något år man dessutom ska pröva så tycker jag ju att det verkligen är i år. För vi kommer ha ett väldigt fint Monteloppsutbud här med, ja men Monteeliten då på Solvalla, ert lopp först under Paralympiatravsdagen, Monteeliten, ert stora Montelopp i slutet på juni med en kvarts miljon i första pris. Sen kommer vi ju även ha ett Montelopp med förhöjt första pris under Åby World Grand Prix-dagen i år. Var det rent av 250 000 i första pris där,
Ja,
om jag inte
precis.
missminner mig?
Och så har du ju Bjerke under Oslo Grand Prix. Alltså, om vi ser så
Ja.
här, se på Henk Grift, på tal om att du berömde Benjamin där för att vara en smart hästhandlare. Grift hittar liksom hästar som är för gamla för franska travlopp, köper dem till garanterat vettiga pengar, hittar lite så här småroliga lopp, åker på Nordenturnéer och ja, de går ju in 300-400 000. Och som ägare då, så får man får ju allting, för man är ju på de här stora dagarna. Alltså,
Ja, men så.
du får ju liksom starttest på rätt dagar så att säga.
Ja, men så är det ju. Du får liksom en rolig upplevelse. Det är väldigt mycket saker runt omkring och så vidare med. Jag är väldigt förvånad över att det inte är fler som väljer att testa sina snabbloppshästar så att säga för sadel och se vart det tar vägen.
Men jag ska inte säga att vi glömde, men vi nämnde inte, om vi nu ska drömma i Lund Grand Prix, Affair Day.
Och det är givetvis en drömmast, men jag tror inte de vill gå 2,6 lopp med den inför Elitloppet, så därför har jag inte skrivit upp den. Jag är ju så förtjust i Affair Day, så fick jag välja så skulle han tävla varje dag i Kingsvik, för att jag kan säga det, jag var på Färjestad långfredagen. Alltså stämningen på stallbacken. Jag är ju frikyrklig, ja, det är kanske inte alla som vet om det och jag behöver inte ha världens utlägg om det, men jag är troende. Och jag kan säga att det var som att vara på ett väckelsemöte. Alltså sån här gammalt klassiskt småländskt väckelsemöte. Så var stämningen på stallbacken
Du får utveckla
bland
lite, för jag tror det
aktiva.
är väldigt få människor som relaterar
Ja,
till
men det
tältningen
var
i Småland.
det var ju som att folk kom till tro. Som att folk fick något liksom överjordiskt att tro på. Den känslan framkallade Affair Day bland människor på Färjestad den där fredagen. Det var så häftigt att se glädjen hos människor som inte hade någonting att göra med hästen överhuvudtaget, som inte har någonting med Oskar Lindman eller Elisabeth Almheden att göra överhuvudtaget. Nej, det var oerhört häftigt. Personligen, det var min största travupplevelse sedan Victor Ytterly vann Elitloppet 2000. Jag vågar inte tänka på vad som skulle hända om hästen går och vinner Elitloppet. Wow.
Ja, gott snack. Jag följer med, jag köper det helt enkelt. Du, vi kyler ner oss lite med tävlingsdagens kallblodslopp helt enkelt. Solonslopp, och det här loppet är ju öppet för i princip alla. De bästa står 40 meters tillägg. Om vi går utanför Tjomsland och Persson, vad hittar vi då? Finns det något?
Ja, men då är det ju svårt. Jag tänkte lite grann på det här loppet. Nu är det ju så att Momarken, V75, de som har varit i Momarken tidigare i mars, då, den avgörs ju nu på lördag istället. Det vill säga, vad får vi för datum på lördag? Vi får den 13, va?
Mm, stämmer nog bra.
Tänker man då, för på lördag så startar Stumnefyr och Tangenborg, Grisle Tore GL, Grisle Odin GL, ja, i Östfoldspokalen som nu heter på Momarkan. I år, sett då det till hur loppen ligger, så skulle faktiskt ert lopp Åby kunna komma ganska rätt i tiden, 3 veckor före Elitkampen. Då skulle till exempel Tangenborg starta nu på lördag och sen blir det 3 veckor till Åby och sen blir det 3 veckor till Elitkampen. Vill han ha den intervallen på det, Östersundsland och de övriga nämnda här? Ja, tusan, det kan vara så att det där loppet lyfter lite i år, säger jag.
Det hoppas vi och tror. Jag skulle vilja ha haft någon trekejsarslag, Sverige, Norge, Finland, och att man ska springa så fort de kan ett varv eller någonting, för de mixar upp det lite.
Ja, här är svårt att få en finne till att åka till Åby den dagen när det är Finland jag är med kallblodsloppet den dagen efter, men ja.
Nu läser ju inte Jan-Olof Persson propositionen som jag gör. Men om Majblomster skulle hoppa på Hagmyren den 14 april, alltså på söndag, då står hon kvar under, alltså hon står på 20 meters tillägg. Vinner hon så går hon över, så hon står på 40. Hon är väl rätt så bra.
Ja, jo, det är hon ju. Men det kan vi prata om och drömma. Nej, det tror jag inte är
Ja, men vi behöver
min.
ju de stora hästarna, och det är ett av de
Herre,
mest profilerade kallbloden vi har.
herre. Som sagt, jag tänker inte liksom stänga ner dina drömmar och tankar. Jag har ju själv berättat här att jag tror på Gud, och det är ju liksom, ja, det kanske är svårare att förstå för många människor än att Jon-Olof Persson skulle åka till Åby med en bra häst i ett sånt här också.
Gött snack, Emil. Där har ni våra drömmar och tankar inför den 4 maj då vi alltså kör finalen av Paralympiatravet. Och vägen dit, den är ju redan på gång nu på lördag, så det är försök på Bergsåker den 18 april. Då är det kval till Kungapokalen och Drottning Silvias pokal. Ska man titta på den dagen så gör man det bäst från Pegasus. Jag vet faktiskt inte om vi har några platser kvar. Vi ligger nära 700 personer i Pegasus. Men det kommer vara öppet, och här i Göteborg idag så är det 18-19 grader, så nu vågar man tro på det. Att det har kommit en vår efter den här jävla vintern. Så nu är det travets bästa tid faktiskt. Närmaste
Ja,
månaden.
men det är underbart. Det är underbart härligt. Det är riktigt, riktigt gott. Ingen tvekan om det.
Och vill man ha mer vinklar som Emil och hans kollegor presenterar, så är det sulkesport.se som tar de här greppen, känns det som.
Ja, men det är jättekul. Dyk in på Solkesport. Vi älskar svensk transport. Och vi älskar även internationell transport och följer den oerhört noga. Så att haka på.
Och vi kan väl dra en liten snabbkurs då. NDR.nl är alltså holländska travsport. HVT.de, det är tyska travsport. Där hittar man även lopparkivet. Ska man in i Italien, Emil?
Ja, det finns olika vägar. Jag brukar gå på ippica.snaj.it, ippica. ICA.SNA.IT. Sen finns det ett sökfält i överdel. Om man vill söka på en specifik häst, då står det trott och någonting där. Jag kommer inte ihåg exakt, men det hittar säkert lyssnarna.
Ja, och då har man ju lite koll på utlandskollen helt enkelt. På tal om den här Ippica-sidan, jag har fortfarande gjorde Turjas inloggning till det, för han visade en S för 10 år sedan, och datorn kommer inte ihåg det lösenordet. Så jag blir lika glad varje gång jag går in där och tänker på Jori.
Är det på den ippica.biz eller?
Ja, precis. Det var
Ja,
lopparkivet där som gjorde det.
man kan säga så här. Det här med att hitta information och så från Italien, det är ett stökigt land. Så kan vi uttrycka saken. Det finns många olika vägar.
Ja, tack för att ni har lyssnat på Somnia. Varmt välkommen till Åby nu under våren eller sommaren, eller Åby Grand Prix, eller stort tack i alla fall för att ni lyssnar på det vi gör. Vi hörs, Emil.
Ja, men det gör vi. Tack alla som lyssnat.